Jag ska läsa en av den här dagens texter. Det är ifrån Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet där och i början på den första versen. Och vill du följa med i psalmer och sånger så har du den här texten på sidan 1509. Alltså Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet från den första versen. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfas." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit i världen." Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget i ensamhet. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi kan prata, men ditt ord har en annan kvalitet. Dina ord kan skapa nytt. Dina ord kan skapa liv. Och de kan göra någonting med oss. Vi ber dig om det undret idag. Amen. Predikan idag ska handla om välsignelsen av att dela med sig. Det ska jag försöka säga någonting om idag. Vi har läst berättelsen om brödundret. Och det är faktiskt den enda underberättelse som finns med i alla 4 evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De har alla med brödundret när de ska återberätta Jesu liv. En del bibelberättelser, de fastnar ju mer än andra. Berättelsen om brödundret, den kommer jag väldigt väl ihåg ifrån söndagsskolan. Mycket har jag nog glömt från den tiden, men det här det sitter kvar. Berättelsen om brödundret är ju häftig. Hur kunde det räcka till? 5 kornbröd och 2 fiskar som räcker till mat åt 5000 män. Och var fördelningen likadan på den tiden som den är idag i gudstjänsterna, så var det väl ännu fler kvinnor. Och så har vi barnen. Ja, i alla fall var det ju en pojke med. Och då blir det ju ännu fler. Hur kunde det räcka? Ja, det förstår man inte som liten söndagsskolgrabb. Och det förstår man inte som pastor heller. Det funderar jag på än. Vi rör oss på ett område som kallas för under. Det är ju så här i livet att det mesta följer ju givna naturlagar. Vi vet att det fungerar ju inte att gå på vatten på sommaren. Och ska man ordna köklunch för 5000 så räcker det inte med 5 bröd och 2 fiskar. Det mesta i livet följer ju givna lagar. Men det tycks ju vara så att det finns tillfällen då Gud bryter alla mönster vi är vana vid. Och Gud förändrar för ett kort ögonblick de lagar som gäller i den här världen. Det är det som kallas för under. Vid några korta ögonblick så gick Jesus på vatten. Man kan också säga för det mesta gjorde han ju inte det. Här hände ett brödunder vid ett bestämt tillfälle. Kan man tro på sådana här under? Den som inte tror på under är inte realist, påstod David Ben Gurion, han som var Israels legendariske premiärminister. Jag brukar tänka så här, om Gud nu är Gud och också själva konstruktören till himmel och jord, så måste han ju kunna gå in och förändra naturlagarna. Han är ju herre över precis allt. Jag förstår inte hur det här hänger ihop, men jag räknar det som en plusfaktor i min kristna tro att jag inte kan och jag behöver heller inte förstå allt. Augustinus, kyrkofadern, han som har sagt så mycket klokt, han uttryckte det så här: Jesu bespisningsunder var inte underbarare än det som dagligen sker i varje frö. Det är bara ovanligare. Men ibland gör Gud ovanliga ting. Och så tillägger han, för att väcka upp de som sover. Det är kanske så vi ska se det. Hela livet är ju fullt av under. En del är bara mer ovanliga. När naturen vaknar till och de första krokuserna tittar upp nu om några veckor, så är det ju ett under. Vi ser det varje år, men det är lika fullt ett under. Idag får vi påminna varandra om att det finns både vardagsunder och ovanliga under, om man nu kan säga så. Och i båda fallen är det Gud som handlar. Och under av båda slagen kan väcka oss ur sömnen. I berättelsen om brödundret så är det intressant att Jesus först frågar lärjungarna om hjälp. Folk som samlats för att lyssna till Jesus och hans undervisning, de började bli hungriga. Och så frågar Jesus Filippos, var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Jesus kunde ju ordnat allt själv. Ändå väljer han att samarbeta med sina vänner. Det här tycker jag är intressant. Och så gjorde han det för att testa dem. Filippos och de andra, de börjar tänka och räkna efter. Vi har inte så det räcker, säger de. Vem har inte känt det så? Vi har inte så det räcker. Alla har vi väl någon gång och på något sätt känt det så och tänkt så. Vi kan känna igen oss i detta i mycket som vi möter. Vi kan känna igen oss som församling, som samfund. Hur ska vi med våra små resurser kunna möta alla de behov som vi ställs inför? Och så tänker vi på nöden i världen. Alltså den gränslösa nöden med svältande människor, med orättvis och förtryck. Alla dessa som flyr kriget, fattigdomen och misären. Hur ska vi med våra begränsade resurser kunna möta de obegränsade behov som vi ställs inför? Ja, vi tänker som Filippos och de andra. Vi har inte så det räcker. Det är lätt att bli avtrubbad och ge upp. Man kan ju tänka att så här är det. Det är inte så mycket vi kan göra. Lika bra att ge upp, för vi har inte så det räcker. Jesus lär oss ett annat förhållningssätt idag. Det är en helig, trotsig optimism mot alla odds. Här kommer en pojk fram till Jesus. Han har en korg med 5 kornbröd och 2 fiskar. Och lärjungarna säger ju precis det som jag säkert också hade sagt i samma läge. Vad räcker det? Eller varför slår det till så många? Vad gör Jesus? Han tar emot bröden och fiskarna. Han tackar Gud och han ber om hans välsignelse. Och så börjar man dela ut. Om man någon gång skulle vilja varit med i en serveringsgrupp i församlingen, så är det väl i den här situationen. Alltså när man börjar dela och dela och dela och dela och det tar inte slut. Alla kan äta sig mätta. Och dessutom är det ju mer över än det fanns från början. 12 korgar fulla. Hur tänkte de som var med på den här gudstjänsten? Fanns det de som tvivlade? Ja, säkert. Det är inte alltid man tror fast man ser under hända. Så är det ju. Har du tänkt på att det var 2 saker som behövdes för att det skulle ske ett brödunder? Det var Jesu makt att förvandla. Och så var det att det fanns någon där som ville dela med sig. Och jag tror det är just det här som Jesus vill lära oss idag. När vi lämnar över det vi har till Jesus, då kommer det att räcka till långt mer än vad vi tror och anar. När vi lägger det vi har i hans händer, då kommer det att förmeras på de mest förunderliga sätt. Och det verkar vara så här i Guds rike att allt som vi är villiga att dela med oss av kommer att förmeras. Det kan gälla mat. Det kan gälla pengar. Det kan gälla ägodelar. Det kan gälla dina talanger. Din kunskap. Och jag undrar om det till och med inte kan gälla detta med tid. Det som vi så ofta inte tycker räcker till. Allt det här vill ju Jesus välsigna. I en kristen församling och samfund så är det ju viktigt att man kan räkna plus och minus. Man behöver tänka efter, vad är det vi har för tillgångar? Vad har vi i huset? Den frågan är ju viktig att ställa i varje församling. Och så får man räkna plus och minus. Men det finns en variabel till, och den heter Jesu välsignelse. Och det viktigaste är nog inte hur mycket vi har i våra korgar, utan det viktigaste är att vi räknar med Jesus. Jag tycker ju att jag har varit med om det här flera gånger. Fått se vad som ändå kan hända när Jesus får lägga sin välsignelse till det som vi har. Då räcker det på något förunderligt vis till mycket mer än vad vi har räknat med. Jag berättade om att jag har fått vara, eller fortfarande är då, pastor i Hårda. Jag kan berätta att där tog församlingen ett beslut att bygga om och bygga till kyrkan för några år sedan. Den var sliten och det här behövdes verkligen. Och man bekostnadsberäknade det här till 9,5 miljon. Så mycket räknar vi med att det ska kosta. Och det är ju väldigt mycket pengar för en församling på lite över 100 medlemmar. 9,5 miljon, hur ska detta gå? Det finns mycket att berätta om bygget och välsignelse som vi har upplevt. Men det känns som vi har upplevt någonting av ett ekonomiskt under. Den 17 april nu i år så ska kyrkan återinvigas. Pengarna har redan kommit in. Och jag vet inte riktigt hur det har gått till. Men en sak har jag i alla fall begripet. Det är att Jesus har lagt sin välsignelse till vårt kyrkbygge. Och det är stort. Och sånt här kan vi ju få vara med om. Om vi gör det vi kan, så gör Gud det vi inte kan. Idag får du och jag tänka och göra som pojken i texten. Vi kommer till Jesus med det vi har. Och så ber vi honom välsigna allt vi är och allt vi har. Och vi får kasta av pessimismens tvångströja och börja tänka lite större. Börja bryta vårt bröd och ge ut av det vi har. Och vi får tro på att under kan hända. Och jag tänker att ett sånt här förhållningssätt, det skapar ju öppenhet, det skapar glädje, det skapar framtidstro. I våra liv, i församlingen och där vi finns, det blir så mycket bättre. Men om man väljer den andra vägen, om man börjar tänka smått, om man går in för att bevaka allt man har och inte dela med sig, ja, då händer ju heller inga under. I bönen Fader vår så ber vi ju att Gud ska förse oss med det vi behöver. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och det här är ju en bön inte bara om mat för dagen, utan också en bön som täcker in egentligen alla de resurser som vi har att förvalta. Våra tillgångar, våra krafter, vår arbetskapacitet, vår tid, vår medkänsla, vår begåvning. Vi ber ju om detta för vår skull, men vi ber ju också om detta för andras skull och för världens skull. Bröd som inte bryts och delas ut och äts kommer att mögla. Och mögligt bröd vill ju ingen ha. Jesus, han vill befria dig och mig från ett mögelskadat liv till ett nytt, friskt liv. Han som en gång bröt sitt bröd fullständigt för oss, han kallar oss att bryta vårt bröd för honom och för andra. Och så lite längre fram i det här kapitlet som vi har läst ifrån, Johannes 6, så kommer också de här välkända orden från Jesus, ett av Jesu 7 jag är-ord. Jesus säger: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vilket löfte! Och här avslöjar ju Jesus en djup hemlighet. Det är han, Jesus, som kan mätta våra allra djupaste behov. Han är själv detta livets bröd. Och här handlar det om ett under som är ännu svårare att fatta än brödundret vid Genesarets sjö. Jesus som bjuder oss att komma och få del av ett bröd som räcker för alla och som ger evigt liv för alla som tar emot. Ett himlabröd. Och så står det i en psaltarpsalm, de där orden som också passar så bra i sammanhanget idag och som jag vill påminna om: smaka och se att Herren är god. Den uppmaningen och den inbjudan går ut i gudstjänsten idag. Det får vi alla göra. Smaka och se att Herren är god. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får komma idag med allt det vi är och har till dig. Och tack för att du möter oss med en öppen famn. Och nu ber vi dig om att du ska välsigna också det som vi har, som finns i våra korgar, så att det räcker till mycket mer än vi tänker och tror. Och jag ber dig om din rikaste välsignelse över församlingen här i Skillingaryd. Jag ber dig att du ska utgjuta din ande och du ska leda församlingen på rätta vägar i dagar som kommer. Tack för att vi får räkna med dig i allt. I Jesu namn. Amen.